What inspired messages we've heard this evening.
Vilka inspirerande budskap vi hört här ikväll. Jag stödjer allt som har sagt. Vi påminner om att om tabernakelkörens utsändning i morgon bitti från 9.30 till 10.00. Söndagmorgonens session följer direkt efter utsändningen. Vi tackar prästadomskören från instituten i Logan och Ogden för den vackra sång de framfört. Efter mitt tal avslutas sessionen med att kören sjunger sin egen vilja har var själ. Avslutningsbönen uppsänds sedan av Esther Larry W. Gibbons i det 70-års korum.
As I gazed into this audience and saw the vast number of priesthood holders before me.
När jag ser ut över församlingen och ser detta väldiga antal prästadomsbärare.
I think I felt very much like a little boy.
Känner jag mig väldigt mycket som en liten pojke under ett faste och vittnesbördsmöte hemma. Jag såg honom längst bak. Jag såg att han blev uppmuntrad att gå fram och bära sitt vittnesbörd. Och till sist en liten viskning i pojkens öra och han gick upp förbi oss på förhöjningen. La händerna på talarstolen, såg ut, vände sig om, gick tillbaka längs raden. Det kan inte jag göra. Jag uppskattar det stöd ni har gett mig och mina rådgivare och alla generalauktoriteter. Idag är jag medveten om att ni, mina bröder, både här i konferenscentret och på tusentals andra platser, utgör den största samlingen prästadomsbärare någonsin. Vi är medlemmar i det största brödraskapet i hela världen. Så lyckliga och välsignade vi är som får bära Guds prästadöme. Vi har fått undervisning och har blivit uppbyggda av de inspirerande budskap som givits. Jag ber om er tro och era böner när jag nu delger några tankar och känslor jag haft på sistone när jag förberett mig för att tala till er. Som bärare av prästadömet har vi satts på jorden i orostider. Vi lever i en komplicerad värld med konflikter överallt. Politiska intriger ödelägger nationers stabilitet. Tyranner griper efter makt och vissa samhällsskikt verkar alltid förtryckta, berövade sina möjligheter och överlämnade åt misslyckande. Vi som ordinerats till Guds prästadöme kan betyda mycket. När vi uppfyller kraven för att få hjälp av Herren kan vi bygga upp pojkar, kan vi förbättra män, kan vi åstadkomma under i hans heliga tjänst. Våra möjligheter är obegränsade. Det är vår uppgift att vara goda föredömen. Den sanningen stärker oss att den största kraften i världen idag är Guds kraft som den verkar genom människor. Slutcitat. När vi arbetar för Herren, bröder, då är vi berättigade till Herrens hjälp. Glöm aldrig denna sanning. Denna gudomliga hjälp bygger naturligtvis på vår värdighet. Vi måste fråga oss, är mina händer rena? Är mitt hjärta rent? Är jag en värdig Herrens tjänare? Vi omges av så mycket som är avsett att avleda vår uppmärksamhet från det som är dygdigt och gott och frästa oss med det som gör oss ovärdiga att utöva det prästadöme vi bär. Jag talar inte bara till de unga männen i aronska prästadömet, utan till män i alla åldrar. Frestelser kommer i olika former under hela vårt liv. Bröder, är vi alltid kvalificerade att utföra de heliga plikter som hör till det prästadöme vi bär. Unga män, ni som är präster, är ni rena till kropp och ande när ni sitter vid sakramentsbordet på söndagen och välsignar sakramentets symboler? Ni unga män som är lärare, är ni värdiga att bereda sakramentet, diakoner? När ni delar ut sakramentet till kyrkans medlemmar, gör ni det i medvetande om att ni är andligt kvalificerade att göra det? Förstår var och en av er till full och vikten av alla de heliga plikter ni utför? Mina unga vänner, var starka. Vi är omgivna av människofilosofier. Syndens ansikte idag bär ofta toleransens makt. Låt dig inte luras. Bakom den fasaden gömmer sig sorg, olycka, smärta. Du vet vad som är rätt och vad som är fel. Ingen förklädnad, hur tilldragande den än är, kan ändra på det. Överträdelsens natur förblir densamma. Om dina så kallade vänner uppmanar dig att göra något som du vet är fel, måste du vara den som står för det rätta, även om du skulle vara ensam om det. Ha modet att vara ett ljus som andra kan följa. Ingen vänskap är viktigare än ett rent samvete. Moralisk renhet. Och vilken underbar känsla att veta att man står på den plats som man anvisats och är ren, med tillförsikt om att man är värdig att göra det. Broder i Melkisedekska prästadömet, strävar du flitigt varje dag efter att leva som du borde? Är du vänlig och kärleksfull mot hustru och barn? Är du ärlig mot dina medmänniskor, alltid och i alla sammanhang? Om någon av er har kommit på avvägar, så finns det personer som kan hjälpa er att återigen bli rena och värdiga. Er biskop eller gränspresident är ivrig och villig att hjälpa. Han gör allt han kan med förståelse och medkänsla att hjälpa dig, omvända dig så att du än en gång kan stå rättfärdig inför Herren. Många av er minns president N. Eldon Tanner, som verkade som rådgivare till 4 av kyrkans presidenter. Han var ett orubbligt exempel på rättfärdighet i sin karriär i näringslivet, som regeringstjänsteman i Kanada och som privatperson. Han gav oss följande inspirerade råd. Inget kommer att ge större glädje och framgång än att efterleva evangeliets lära. Var ett föredöme, ett gott inflytande. Var och en av oss har förutordinerats till ett verk som Guds utvalda tjänare, vilka han ansett det lämpligt att förläna prästadömet och makten att handla i hans namn. Kom alltid ihåg att människor väntar sig att ni ska leda dem och att ni påverkar människors liv på gott eller ont, och att denna påverkan kommer att vara märkbar under kommande generationer. Slutcitat. Mina bröder, jag upprepar att som bärare av Guds prästadöme är det vår plikt att leva så att vi är exempel på rättfärdighet som andra kan följa. När jag funderat över hur vi bäst kan vara sådana exempel, har jag tänkt på något jag upplevde för en hel del år sedan under en stadskonferens. Under den allmänna sessionen la jag märke till en ung pojke som satt med sin familj på första bänkraden i stadscentret. Själv satt jag på förhöjningen. Under mötets gång märkte jag att om jag la ena benet över det andra så gjorde den unge mannen likadant. Och bytte jag ben så gjorde han det också. Jag la händerna i knät, han gjorde likadant. Jag vilade hakan på handen, han gjorde likadant. Vad jag än gjorde så härmade han mina rörelser. Det här fortsatte tills det började bli dags för mig att tala till församlingen. Jag bestämde mig för att sätta honom på prov. Jag tittade honom rakt i ögonen. Jag var säker på att jag hade hans uppmärksamhet. Och så viftade jag med öronen.
My wife told me not to say that.
Min fru sa att jag inte skulle ta upp det här.
He made a vain attempt to do the same.
Han försökte göra likadant, men se, det kunde han inte.
He just couldn't quite get his.
Han kunde helt enkelt inte vifta med öronen. Han vände sig till sin pappa som satt bredvid honom och viskade någonting till honom. Han pekade på sina öron och sen på mig. När hans pappa tittade åt mitt håll, tydligen för att se om jag viftade med öronen, satt jag allvarlig med armarna i kors, utan att röra en muskel. Pappa tittade klentroget på sin son som såg besegrad ut. Till slut log han förläget mot mig och ryckte på axlarna. Jag har tänkt på den upplevelsen under årens lopp. Ni har funderat över hur vi, särskilt vi är unga, har en benägenhet att ta efter våra föräldrars, ledares och jämnårigas exempel. Profeten Brigham Young sa: vi bör aldrig tillåta oss att göra något som vi inte vill se våra barn göra. Vi bör vara sådana exempel som vi vill att de ska ta efter. Till er som har pojkar eller som är ledare för pojkar säger jag: sträva efter att vara det slags exempel som pojkarna behöver. Fadern bör naturligtvis vara det främsta exemplet. Och den pojke som välsignats med en värdig far är sannerligen lyckligt lottad. Men även en exemplarisk familj med en flitig och trofast mamma och pappa behöver allt stöd de kan få av goda män som verkligen bryr sig om dem. Vi har också pojken som inte har en far eller vars far för tillfället inte är det föredöme som behövs. Och den pojken tillhandahåller Herren ett nätverk av hjälpare inom kyrkan, biskopar, rådgivande, lärare, scoutledare, hemlärare. När Herrens program följs och fungerar på rätt sätt saknar ingen ung man i kyrkan goda mäns inflytande i sitt liv. En inspirerad biskops, rådgivandes eller lärares effektivitet har väldigt lite att göra med yttre tecken på makt eller överflöd av jordiska ägodelar. De ledare som har det största inflytandet är oftast de som får hjärtan att brinna med hängivenhet mot sanningen, som får lydnaden mot plikten att kännas som sann manlighet, som förvandlar rutinmässiga händelser att de ger ett perspektiv där vi ser den person vi strävar efter att bli. Och vi får inte glömma vårt främsta föredöme, frälsaren Jesus Kristus. Hans födelse hade förutsagts av profeter. Änglar förkunnade hans jordiska verksamhet. Han växte till och fylldes av kraft och vishet, och Guds välbehag vilade över honom. Han döptes av Johannes i Jordan och påbörjade sedan sin officiella verksamhet. Jesus vände Satans spetsfundigheter ryggen. Han vände ansiktet mot den plikt som hans fader hade bestämt, och han gav sitt hjärta och sitt liv. Ett syndfritt, osjälviskt, ädelt och gudomligt liv. Jesus verkade, Jesus älskade, Jesus tjänade, Jesus vittnade. Det finns inget bättre exempel att efterlikna. Låt oss börja nu, ja, ikväll, att göra så. Låt oss för alltid kasta av vårt gamla jag och därmed nederlag, förtvivlan, tvivel och misstro. Låt oss leva det nya livet. Ett liv i tro, hopp, mod och glädje. Ingen uppgift blir då för svår. Inget ansvar väger för tungt. Ingen plikt blir en börda. Allt blir möjligt. För många år sedan berättade jag om en person som tog frälsaren till föredöme. Någon som förblev ståndaktig och trofast, stark och värdig i livets stormar. Han ärade tappert sina ämbeten i prästadömet. Han är ett föredöme för var och en av oss. Han hette Thomas Michael Wilson, son till Willie och Julie Wilson från Lafayette i Alabama. När han var i tonåren, han och hans familj var ännu inte medlemmar i kyrkan, drabbades han av cancer, följd av smärtsam strålbehandling. Men sedan, det underbara beskedet att han var på bättringsvägen. Sjukdomen fick hans familj att inse att livet inte bara är dyrbart, utan att det också kan vara kort. Familjen vände sig till religionen som hjälp att klara sig igenom denna prövning. Senare fick de kontakt med kyrkan och alla, utom fadern, döptes. Efter att ha tagit emot evangeliet började den unge broder Wilson att längta efter att få bli missionär, trots att han var äldre än de flesta unga män är när de påbörjar sin mission. När han var 23 år kallades han att verka i Utah-missionen Salt Lake City. Esther Wilsons missionärskamrater sa att hans tro var ovillkorlig och orubblig. Han var ett föredöme för alla. Men efter 11 månader som missionär kom sjukdomen tillbaka. Han hade skelettcancer och det blev nödvändigt att amputera ena armen och axeln. Ändå fortsatte han sitt missionärsarbete. Esther Wilsons mod och allt uppslukande önskan att stanna kvar på missionsfältet gjorde ett så djupt intryck på hans far som inte var medlem att han började undersöka kyrkans lära och också blev medlem. Jag fick veta att en undersökare som Esther Wilson hade undervisat hade blivit döpt. Men sedan ville hon konfirmeras av Esther Wilson, som hon beundrade så. Hon åkte tillsammans med några andra till det sjukhus där Esther Wilson låg. Där, med den hand han hade kvar, vilande på hennes huvud, konfirmerade Esther Wilson henne som medlem av Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Månad efter månad fortsatte Esther Wilson sitt kära men smärtsamma arbete som missionär. Han fick prästadöms välsignelser, böner uppsändes för honom. Tack vare hans föredöme levde hans medmissionärer närmare Gud. Esther Wilsons tillstånd försämrades. Slutet närmade sig och han skulle återvända hem. Han bad att få verka i en månad till. Hans önskan beviljades. Han litade på Gud. Och den som Thomas Michael Wilson litade på öppnade himlens fönster och välsignade honom rikligen. Hans föräldrar Willie och Julia och hans bror Tony kom till Salt Lake City för att hjälpa sin son och sin bror hem till Alabama. Men det återstod en välsignelse som han hade bett om och längtat efter. Familjen bad mig att följa med dem till Jordan River-templet där de heliga förrättningar som utförs som sammanbinder familjer för såväl tid som evighet. Jag tog farväl av familjen Wilson. Jag kan ännu se Elsie Wilson framför mig när han tackade mig för att ha följt med dem. Han sa: det spelar ingen roll vad som händer oss här i livet så länge vi har Jesu Kristi evangelium och lever efter det. Det spelar ingen roll om jag undervisar om evangeliet här eller på andra sidan, bara jag får undervisa om det. Vilket mod, vilken tillit, vilken kärlek. Familjen Wilson företog den långa färden hem till Lafayette, där äldste Thomas Michael Wilson lämnade jordelivet och gick till evigheten. Han begravdes där med missionärsbrickan på sig. Mina bröder, när vi nu lämnar detta allmänna prästadensmöte, låt oss alla besluta oss för att förbereda oss för de tillfällen vi får att ära prästadömet vi bär genom det tjänande vi utför, de liv vi blir till välsignelse för och de själar som vi får förmånen att hjälpa till att rädda. Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk. Och ni kan betyda mycket. Om dessa sanningar vittnar jag. I Jesu Kristi namn. Amen.